Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden så här i sommartider. William Eriksson heter jag och sitter som vanligt här i poddstudion den här veckan själv igen, för du Stefan är kvar ute i Roslagen misstänker jag.
Jajamensan, och klyver ved och håller på med sånt där som man gör som husägare, målar hus och staket och sådär, så att jag har att göra. Men jag har fortfarande någon form av halvtidssemester i vart fall. Så att jag är glad att jag ibland får övergå till att prata med sådana som dig. Från att till exempel klyva ved, vilket jag gjorde här under förmiddagen.
Härligt. Du, vi tänkte ju börja med att prata om det som hade sagts på Gunnar Strömmer, vår justitieminister, och Charlotte von Essen, vår generaldirektör eller chef ska man väl säga, för Säkerhetspolisens presskonferens om säkerhetsläget i Sverige och något nytt regeringsuppdrag som Säpo ska få. Men för några minuter sedan så stod det klart att 10 minuter in så var det totalt haveri i den här pressträffen, för det gick inte att höra vad de sa, så att vi vet inte i nuläget vad de sa. Kanske kan vi återkomma till det i slutet av podden om vi får ta en liten paus och se vad det faktiskt blev av det där. Men det är lite roligt ändå och lite skrämmande att det kan haverera på det sättet när regeringen håller presskonferens i ett så här viktigt ämne.
Det är fascinerande därför att det är fortfarande inget ljud, och den har nu hållit på en kvart snart den här presskonferensen, och det är ju ändå rikets regering som ska informera medborgarna om säkerhetsläget i landet, och att man inte har bättre tekniska möjligheter eller bättre kunskap kring i det här fallet det som är en form av tv-utsändning. Public service sänder väl live och sådär, och det finns fortfarande inget ljud. Att det inte finns någon som sitter i ett kontrollrum och kontrollerar med hörlurar och med sina ögon att det som går ut faktiskt fungerar. Det är obegripligt. Nästan att man ska utan att överdriva använda ordet att det är skamligt, tycker jag. Nu kan vi inte tyvärr prata om det här säkerhetsläget i Sverige och vad uppdraget från regeringen till Säkerhetspolisen går ut på. Tyvärr.
Nej, vi får strunta i det så länge i alla fall. Men vi kan väl i alla fall konstatera att igår då, onsdag, så höll ju vår minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, och en kommunikationschef från Myndigheten för psykologiskt försvar, en pressträff i samma ämne kan man väl säga, där man pratade om olika påverkanskampanjer mot Sverige med anledning av de här koranbränningarna och bränningar av heliga skrifter som har skett här i Sverige den senaste tiden. Man tryckte på vikten av att inte dras med i såna här internetdrev och inte sprida vidare falsk information, och sen så redogjorde man från Myndigheten för psykologiskt försvars sida för att det finns ju personer här tydligt som driver på den här typen av saker på sociala medier, som man har sett deltagit i andra debatter, inte minst den här debatten som skedde för ett drygt år sedan, tror jag det var, där man pratade om att Sverige på något sätt, eller om det var Säpo, sanktionerade omhändertagande av barn från muslimska barn, eller jag kommer inte ihåg precis, men det är kontentan är åtminstone att det är tydligt att det finns aktörer på internet som befinner sig där ute för att sprida elaka och illvilliga rykten om Sverige, kan man väl säga.
Ja, och inte bara om Sverige utan överhuvudtaget, att utnyttja då de möjligheter till yttrandefrihet som internet medger via sociala medier, och att på ett exceptionellt professionellt och förslaget sätt sprida just, som du säger, propaganda och närmast vanföreställningar i olika ämnen så att det påverkar människors politiska vilja. Man kan egentligen med fog säga att det här är kanske ett av de historiskt sett allvarligaste missbruken av då en grundläggande demokratisk rättighet som yttrandefriheten utgör, och som då genom då inte minst internets försorg har kommit i var mans hand i det stora hela på väldigt, med väldigt gott resultat, eftersom det onekligen har ökat yttrandefriheten och mångfalden i den så kallade allmänna debatten. Men när det hamnar i händerna på såna här till exempel diktaturer och terroristorganisationer och andra som är väldigt starka och kan agera på ett professionellt sätt för att medvetet förleda och förvilla människor som ganska då godtroget köper professionellt paketerade budskap inom ramen för yttrandefrihet, så blir det här onekligen inte bara ett mycket, mycket farligt vapen på individnivå utan också på så här kollektiv nivå som riktar sig emot olika system, olika länder och kanske till och med mot hela världsordningar, som till exempel det man lite slarvigt brukar kalla för västvärlden och så vidare och så vidare. Så att det är allvarliga grejer, och vi har nog pratat om det tidigare här i podden, att möjligtvis är det så att i förlängningen så kommer det här att leda till att den öppenhet och yttrandefrihet som idag är så oerhört vidsträckt som den är inte längre kan få vara det, utan att vi kommer att vara tvungna att införa ett antal ytterligare då begränsningar i vad man får säga och inte får säga, och var gränserna för så att säga fake news egentligen ska gå rent straffrättsligt eller tryck- och yttrandefrihetsrättsligt utifrån den katalog som finns och som utgör då i Sverige i varje fall de begränsningar som finns för yttrandefrihet.
Det dök upp en rätt intressant fråga från en journalist på den pressträffen igår som jag tänkte vi kunde diskutera lite snabbt. Och ministern där, Carl-Oskar Bohlin, var väldigt tydlig med att säga flera gånger att den svenska staten eller polisen, de lämnar aldrig några tillstånd till koranbränningar, utan de lämnar tillstånd till allmänna sammankomster. Och då ställde en journalist frågan där att, men de här personerna har ju i sina ansökningar varit väldigt tydliga med vad de avser att göra under de här allmänna sammankomsterna, nämligen att bränna koraner eller bränna andra heliga skrifter eller så. Kan man verkligen säga då att staten så att säga inte sanktionerar att det här sker?
Staten sanktionerar ju inte direkt att det här sker, utan staten sanktionerar det ju alltså indirekt genom det rättsläge som vi åtminstone anses ha i Sverige i de här frågorna, även om det inte är prövat slutgiltigt vad det här handlandet skulle kunna innebära rent rättsligt när det gäller olika typer av rubriceringar och olika typer av grader av skändande utav till exempel en helig skrift. Helt klart är att vi inte sedan då början av 70-talet har kvar de här reglerna eller bestämmelserna, alltså förbudet mot religionsskändning som man till exempel har i andra länder som Finland och Tyskland råkar jag känna till, va? Men och där man då inte skulle kunna göra det här ostraffat. Men frågan är hur långt den svenska lagstiftningen sträcker sig på det här området, och de möjligheterna är ännu inte uttömda. Och om man då det så här, vill vantolka den yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och mötesfrihet som finns inskriven i den svenska grundlagen och säga att det sanktioneras av svenska staten, ja, vi har väldigt, väldigt mycket konstiga så att säga, utifrån ett mainstream-perspektiv märkliga demonstrationer och åsikter som då med all rätta ska få saluföras i samband med demonstrationer i olika sammanhang, fast som bara en exceptionellt liten del av befolkningen och då för den delen även den svenska staten i sak sanktionerar eller instämmer i. Så att det blir ju lite knepigt att kanske förklara för utomstående utifrån det svenska perspektivet långtgående yttrandefrihetsbestämmelser skillnaden mellan att sanktionera en viss rättighet kontra att sanktionera det sakliga innehållet när den rättigheten utövas. Och det är väl där problemet ligger idag skulle jag tro.
Men håll med om att det var en relevant fråga ändå, för det är väldigt lätt att som minister på en sån här presskonferens stå och säga det. Även om han har rätt så tycker jag att frågan är berättigad, för jag tror att det är en fråga som många både i Sverige men inte minst utanför Sverige och som kanske praktiserar islam eller liknande kan ställa sig. Att liksom, trots allt är det så att man ansöker om ett sånt här tillstånd och i de här fallen då beviljas tillstånd, vare sig den här personen som skulle bränna någon helig skrift utanför Irans ambassad eller om det var Iraks ambassad eller om det var Rasmus Paludan eller var som helst, så har de ju faktiskt ändå begärt med tillstånd, ansökt om detta och sen fått det.
Ja, och faktum är ju att en manifestation då med hänvisning till bestämmelsen i andra kapitlet regeringsformen om mötes- och demonstrationsfrihet och yttrandefrihet i sig kan ju beviljas utan att så att säga, i detalj redovisa innehållet i det. Men precis som du säger, de har gjort det i ett antal utav de här ansökningarna. Men som jag tror att vi har pratat om tidigare också, så är det ju faktiskt så att den här då ilskan riktar sig då mangrant emot just själva koranbränningarna i sig. Men om man tittar på det och vänder på det och ser det ur ett rättsligt perspektiv, så är det faktiskt så att även om vi skulle kunna förbjuda, låt säga att vi skulle kunna det, de allmänna sammankomsterna där den här typen av skändliga beteenden äger rum, så innebär det inte att man inte skulle kunna få göra det utanför de allmänna sammankomsternas ramar, så att säga. Det vill säga, man skulle kunna göra det här ändå på till exempel internet, som vi pratade om alldeles nyss, med en närmast okontrollerad yttrandefrihet som är många gånger då svår att åtminstone ingripa emot. Men just i allmänna sammankomster så skulle man då kunna tänka sig att man förbjöd av genom ny lagstiftning eller genom en ny rättspraxis avseende detta. Så att det är svårt att så att säga komma åt enbart genom att ge sig på de allmänna sammankomsterna. Och det här tror jag att man ska klart för sig, i varje fall ut lagstiftningstekniskt perspektiv, att det finns ju många sätt att utnyttja eller att nyttja, ska jag säga, sin yttrandefrihet på.
Nu höjs ju allt fler röster för att någon åklagare skulle väcka åtal i frågan om hets mot folkgrupp när det gäller de här bränningarna av heliga skrifter. Tror du att vi kan få se något sånt åtal inom kort?
Ja, jag tror det, att vi kommer få se det, så att den här rättsfrågan blir slutgiltigt utredd en gång för alla. Jag är inte heller helt säker på att vi under alla omständigheter inte kommer att få en bestämmelse mot det här, med tanke på de effekterna som det får och med tanke på att så många svenskar idag känner en oro och en bristande trygghet och så till följd av detta. Och då växte ju på goda grunder argument emot som säger att vi kan inte lagstifta med kniven mot strupen eller pistolen mot tinningen då ifrån då våldsbejakande grupper. Och det är ju högst berättigat, men jag tror ändå inte att vi ska utesluta att vi i framtiden faktiskt kan komma och få den här typen av lagstiftning, så att vi inte hamnar i det här läget igen. Därför att det här blir ju liksom i någon mening en utpressning åt andra hållet. När det gäller till exempel NATO-frågan har vi ju sett det. Det här går att använda på ett väldigt kraftfullt sätt oavsett vilka syften man egentligen har med att manifestera till exempel koranbränningar eller att rikta sig mot koranbränningar. Så att hur man än vänder och vrider på det, så utnyttjas de demokratiska grundläggande rättigheterna på ett sätt som inte var avsett, om man ska uttrycka sig så i en väldigt generell mening.
Men den stora frågan blir ju då när du säger så här att ja, men jag tror att man vill få den här bestämmelsen testad eller den här frågan testad. Man kan väl inte riktigt som åklagare använda en person som är försökskanin på det sättet. Jag menar, man måste ju någonstans då vara övertygad mer eller mindre om att det ska leda till en fällande dom, och det kanske inte någon riktigt är med tanke på att det här är lite kluriga frågor när det gäller hets mot folkgrupp, om det faktiskt är det. Är det någonting som skulle kunna bromsa ett åtal i den här frågan?
Nej, du har sett fingret på två jätteviktiga frågor i den svenska rättsordningen här. Den ena är avvägningen mellan en absolut åtalsplikt och å ena sidan och åklagarens skyldighet att väcka åtal endast om hen kan emotse en fällande dom i stor säkerhet. Det där är ju en avvägning som åklagare i princip gör varje dag som är en del av yrkesutövningen. Det är den ena frågan som din fråga väcker. Den andra punkten i det här är ju det faktum att vi faktiskt använder enskilda händelser och enskilda personer som har gjort sig skyldiga till gärningar, vare sig de är kriminaliserade sen tidigare eller inte, för att driva fram då så kallade prejudikat. Det är också något som vi ägnar oss åt i Sverige på närmast daglig basis, därför att den svenska rättsordningen till så stor del bygger på den rättspraxis som är utformad av bland annat Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen när det gäller då bland annat brottmål. Och det innebär ju att jag själv genom årens lopp höjt på ögonbrynen vid ett antal tillfällen där så att säga både allmän åklagare, det vill säga statens representanter, eller för den delen Skatteverket i förvaltningsdomstolarna så att säga använder enskilda fall i de högsta domstolarna för att just driva fram prejudikat, med inte bara risken för att det ska bli ett tappande mål för den enskilde i vare sig det är ett brottmål eller ett skattemål till exempel, utan också med risk för rättegångskostnader för den som då på ett eller annat sätt inblandad i ett sånt här ärende. Det är en intressant ordning, men det är den ordning vi har, och någonstans måste man så att säga börja. Det vill säga, är en rättsfråga oklar och så är det inte första gången i så fall som ett åtal väcks, även om det inte kanske lever fullt ut upp till kravet på att man ska kunna emotse med stor sannolikhet en fällande dom. Det här är känsliga frågor. Jag är övertygad om att vilken åklagare som helst kan säga faktiskt att man kan vila sig åt det ena eller det andra hållet som åklagare i sånt här, men ibland måste man väcka åtal helt enkelt.
Tiden får väl utvisa, det är väl inte otänkbart att det kommer något åtal här. Låt oss lägga koranbränningar och yttrandefrihet åt sidan för en liten stund för att istället diskutera en uppmärksammad dom som kom här i veckan. Det gäller domen i det mål där man har prövat skulden avseende den allvarliga knivattack som en 9-årig flicka blev utsatt för vid spårvagnstationen Brunnsparken i centrala Göteborg i våras. Hon vållades livshotande skador av den här knivattacken. Hennes mormor försökte skydda henne och blev också skadad av den här kniven som den 36-årige mannen hade. Tingsrätten har nu bedömt att den tilltalade 36-åringen handlat med ett direkt uppsåt att beröva den 9-åriga flickan livet och dömt honom till 14 års fängelse för mordförsök och grov misshandel. Två stycken av rättens ledamöter var dock skiljaktiga och ville bestämma strafftiden till 16 års fängelse. Det här väcker ju frågor, Stefan, för att som man konstaterar i domen så var det ju bara en tillfällighet och ren och skär tur att den här 9-åriga flickan klarade sig och är vid liv idag, för att det råkade vara så att det fanns en ambulans i närheten som hade möjligheten att utföra den här typen av akut sjukvård som hon var i behov av. Trots detta så landar man alltså på 14 års fängelse för ett mordförsök där man kan slå fast att den här 36-årige mannen hade ett direkt uppsåt att döda. Det kan ju mångas öron och ögon tyckas lite väl lågt kanske.
Det kan det göra, och det gjorde det i de här nämndemännens ögon, de som ville ha 2 år längre fängelsestraff. Det jag tycker egentligen det är 3 delar i det här fallet som är intressanta. Den ena är rent kriminologisk, alltså att det här är ett exceptionellt ovanligt fall. Om vi börjar liksom högst upp i någon grundläggande statistik så kan man säga att det är ungefär 10% av de mordfall eller fall av dödligt våld som klaras upp, så är offer och gärningsperson sedan tidigare okända för varandra. Det är alltså i 90% av uppklarade fall av dödligt våld så känner offer och gärningsman eller gärningsperson, som det numera heter så fint, varandra. Och det gäller på det hela taget så att säga. När det då gäller barn under 15 år så är det i princip alltid en familjemedlem och oftast en av föräldrarna som ligger bakom dödligt våld mot barn. Och antalet sådana mord i sig begränsar sig till mindre än 10 fall per år, under 10% av den svenska statistiken överhuvudtaget över dödligt våld. Och att en för personerna, så i det här fallet offret, den här lilla flickans räkning, att hon skulle råka ut för att en för henne helt okänd person skulle försöka mörda henne med besinningslöst knivvåld på öppen plats. Jag skulle påstå att det inte ens kriminologiskt mätbart statistiskt tillbaka i tiden att någonting sådant sker. Varför är då det här viktigt? Jo, därför att den oro som det här skapar bland föräldrar som kanske inte vågar skicka ut sina barn och leka eller gå till skolan och sådär, så ska man ändå veta, och det är en mycket klen tröst för den som faktiskt råkar ut för det här ändå, men det är så exceptionellt ovanligt att någonting sånt här inträffar, att det i princip går att känna sig trygg på den grunden. Det är det ena.
Det är intressant att du säger det, för att jag kan annars tycka ofta att den här typen av händelser kan ju bli som någon form av bränsle för det här narrativet om att Sverige håller på att förändras i grunden, och det kanske det gör, vad vet jag. Men att det nu för tiden skulle vara så pass farligt att vara ute på gatorna, så att man ska inte vara ute på gatorna sent och folk går runt med vapen och det är skottlossningar till höger och vänster, vilket det ju är ju för sig. Vi läser skjutningar varje dag. Men för de allra flesta som rör sig i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö eller andra städer, så är det ju inte farligt att röra sig mitt på dagen, och speciellt inte om man är 9 år gammal. Så därför tycker jag att det är en bra poäng du har här när du lyfter upp hur pass ovanligt det här är.
Ja, jag tycker faktiskt att man bör understryka det, därför att man kan få intrycket av att nu kan man inte skicka ut sina barn. I det här fallet var det en mormor och morfar som skulle gå på bio med den här lilla flickan, och i Göteborg drabbas av detta. Och då ska man klart för sig att den andra frågan som jag då skulle vilja i sammanhanget i vart fall beröra i det här caset, det är utöver den kriminologiska statistiska frågan, den rent, ska vi kalla det för, ja, det är också kriminologisk men även polisoperativ, nämligen den här återfallsförbrytarcirkusen som vi ser. Det här är en klassisk sån här person som poliserna lite vanvördigt kategoriserar, de brukar kalla det för skitbusar. En sån här som återkommer gång på gång på gång på gång. Dömd för våldsbrott, stöldbrott, narkotikabrott och så vidare. Och så vidare, va? Han är dömd vid 23, han förekommer under 23 avsnitt i belastningsregistret, såg jag i domen. Och om man räknar bort de här 15 åren som han inte kan straffas för, alltså när han var upp till 15 år, och så kan man då säga att han har haft 21 år på sig eftersom han idag är 36 år. Det är enkel så kallad äpplematematik, att man drar av 15 från 36 så blir det 21. Så under 21 år så har han lyckats med konststycket att dra på sig 23 avsnitt i belastningsregistret, det vill säga det är mer än en gång per år. Och rent generellt kan man säga att den här typen av kriminella lagförs för endast en bråkdel av de brott som de egentligen begår, därför att de helt enkelt inte åker fast. Va? Och i den meningen så kan man säga att han då så sent som i november förra året hade sitt senaste fall utav lagföring och då fick än en gång skyddstillsyn, och att han då endast ett par månader senare, nämligen i början utav mars i år, då besinningslöst med kniv ger sig på en liten flicka som han inte ens känner. Och det är klart att det här väcker ju onekligen den fråga som vi har diskuterat så mycket i den här podden och som politiskt är stekhet idag, nämligen inkapaciteringsmöjligheten för den här typen utav brott. Hur mycket kan ett samhälle tillåta i återfall innan man inkapaciterar återfallsförbrytare? Jag tycker den frågan är relevant att väcka i det här sammanhanget. Och sist men inte minst då ska jag komma till min tredje punkt, och det är den du själv tar upp, nämligen straffmätningsfrågan i det här sammanhanget. Precis som du säger så är det i princip omständigheter som ligger utanför den här mannens, eller helt omständighet som ligger utanför den här mannens och angriparens egen möjlighet att påverka den här närvaron av specialambulansen som av en slump befinner sig i närheten. Annars, och det står också i domen, så hade flickan med stor sannolikhet avlidit. Och hade hon avlidit så hade hon med stor sannolikhet dömts. Hade han med stor sannolikhet dömts till livstidsfängelse, vilket också resoneras kring i domen. Men eftersom man då i praxis har satt ett lägre straff för ett försöksbrott när brottet blir fullbordat, så landar man då i att han inte kan få, bör ha livstidsfängelse naturligtvis, utan att han då ska få ett svagare straff. Och då landar majoriteten av rätten på 14 år, trots att 16 år är grundregeln för mord numera. Det är presumtionen som påföljs för mord om det inte finns något som är varken försvårande eller förmildrande. Och då är frågan: hur hade det här bedömts om det hade blivit ett fullbordat mord? Ja, sannolikt livstid. Och då är frågan om inte majoriteten av tingsrätten i det här fallet landar för lågt utifrån ett perspektiv där 14 år istället för 16 år då är slutpunkten i tingsrättens dom. Och jag är inte säker på att det här kommer stå sig i hovrätten faktiskt.
Men det här är ju intressant, och vi pratade om det när vi hördes vid lite tidigare idag, för att det finns ju andra så att säga osjälvständiga brottsformer där det inte hör till ovanligheten att man döms till livstidsfängelse. Det kan ju handla inte minst om anstiftan till mord, till exempel om man så att säga beställer ett mord eller något liknande, och då är det ju avsikten någonstans kanske också som spelar in, och såklart utfallet. Men jag menar, här är det ju bara en ren tillfällighet att den här stackars 9-åriga flickan överlever. Är det någonting som då ska rädda den här 36-årige mannen från ett livstidsstraff? För det är ju en betydande skillnad mellan att dömas till 14 års fängelse och livstidsfängelse. Dels som var ju tidsbestämningen, och dels så är ju normaltiden för den som sitter livstidsdömd betydligt längre än 14 års fängelse, och sen har vi villkorlig frigivning efter 2/3. Ska man verkligen kunna räddas av den här turen så att säga?
Ja, alltså det resonerar man också kring i tingsrättens dom, i den skiljaktiga domen, och redovisar den situation vi har, det rättsläge vi har, nämligen att just den omständighet du nämner brukar vara då ett skäl till att så att säga närma sig straffet för ett fullbordat brott. Det finns så att säga ena änden, alltså att endast omständigheter som då gärningspersonen inte rår över har lett till att brottet inte har fullbordats. I den andra änden så finns ju det som normalt då i sådana här sammanhang kallas för frivilligt tillbakaträdande, det vill säga att du har självmant avbrutit ett påbörjat brottsligt angrepp innan det har fullbordats. Men för att det ska kunna ge straffrihet, vilket det faktiskt kan ge, och i vart fall strafflindring, så krävs det alltså att man på ett moraliskt plan har kommit till insikt om att jag ska inte begå det här brottet för att det skadar någon, eller det vore fel att stjäla eller råna eller vad det nu handlar om. Det är alltså inte ett frivilligt tillbakaträdande om man som brottsling till exempel blir rädd för att åka fast eller att man hör polissirener eller så. Och på hela den här skalan kan man då som domstol naturligtvis göra sin bedömning. Och ligger man nära den här första punkten, det vill säga att vi bedömer som domstol att den här människan har agerat på ett sätt som helt ovillkorligt skulle ha lett till ett fullbordat brott om inte någon slump inträffade, vilket i det här fallet, så kanske man kan tycka som minoriteten i den här tingsrätten att det vore lämpligare att åtminstone lägga sig på det högre straffet, i det här fallet 16 års fängelse. Jag undrar, det ska vara intressant att se vad hovrätten kommer fram till, för att det kommer prövas i hovrätten, det är jag helt säker på.
Ja, men det man tänker på här hela tiden är, eller åtminstone jag när jag läste domen och nu när jag sitter och lyssnar på dig, det är ju liksom, jag hade svårt att av det resonemanget som ändå var ganska långt i påföljdsdelen i den här domen att förstå vad som skulle ha krävts för att han skulle dömas till ett längre fängelsestraff. Det är liksom, man resonerar mycket kring vad praxis säger, man diskuterar fram och tillbaka, men det finns liksom ingen tydlig ledning för mig. Vad, är det bara att den 9-åriga flickan hade avlidit som hade kunnat leda till ett skarpare straff än 14 års fängelse? Tolkar du det likadant?
Ja, i princip gör jag det. Och det som man möjligtvis då kan tycka är lite märkligt i det här fallet är att han är även döms för grov, ett fall av grov misshandel eftersom han knivhugger även flickans mormor. Va? Och även om vi har den här principen i Sverige om då så kallad straffrabatt så tycker jag ändå att det straffvärdet i sig skulle kunna leda till att man då puffar uppåt utifrån vad minoriteten i den här tingsrätten tyckte, nämligen 16 års fängelse. Och principiellt tycker väl jag att det här också aktualiserar en av de frågor som vi även har pratat om i podden i andra sammanhang här, nämligen det faktum att vår straffrätt i grund och botten bygger på en uppfattning om att det är så att säga, avsikten bakom en gärning som ska bestraffas primärt och inte effekten av en gärning. Och det här är ibland en pedagogiskt svår fråga att förklara för människor när, som, inte minst om man har förlorat en nära anhörig till följd av till exempel en olyckshändelse och den person som är vållande till olyckshändelsen och har då ett ansvar för att ens anhörig har dött då antingen inte fälls till ansvar alls eller fälls till ansvar för ett väldigt de anhörigas ögon lindrigt brott va? När de själva då i stundens allvarliga sorgarbete har förlorat en nära anhörig och inte riktigt kan kanske skilja på att det inte var uppsåtet utan av oaktsamhet som det här faktiskt skedde. Så att jag tycker att den här domen i mordärendet eller mordförsöksärendet ska vi säga, den väckte ett större intresse hos mig än många så här klassiska brottsbalksdomar normalt gör nu för tiden. Ja, vi får se än en gång. Vi får se var hovrätten landar i det här.
Ja, för det som är det man liksom slås av är ju att i det här pressmeddelandet som man skickade ut från Göteborgs tingsrätt så var man också väldigt noggrann med att lyfta fram i ett citat från rättens ordförande där att det var tingsrättens uppfattning att det var av avgörande betydelse att Storgöteborgs enda specialutrustade ambulans med läkare och utrustning för blodtransfusion fanns på några minuters avstånd från Brunnsparken för att flickan skulle överleva. Och i och med att man då ändå tycks liksom lyfta fram det här som en väldigt viktig omständighet och som att det var den omständigheten som ledde till att flickan kunde överleva, så är det fortsatt så att säga, även om man inte ska hålla på och kvälja domar på det här sättet att man liksom kritiserar dem, så är det för mig märkligt att man ändå bara når fram till 14 års fängelse. Men som sagt, vi får väl se
jag
vad som händer i hovrätten.
Just den här podden, Ville, tror jag är det här med kvälja dom. Jag vet inte om jag vill använda det uttrycket. Vi diskuterar ju ofta domar och de effekter som domar kan få och hur det här sätts in i ett rättspolitiskt sammanhang och ytterst tas emot av allmänheten. Så att, ja, det är inget som jag har säkert dåligt samvete för att vi ska kvälja dom i den meningen att vi kan kritiskt granska i det här fallet en dom. Dessutom så vill jag nog påpeka att vi ganska ofta, både du och jag har en betydligt stramare uppfattning om hur rättssäkerhet ska tillämpas, eller rättare sagt en mer liberal uppfattning om hur rättssäkerhet ska tillämpas än den breda allmänheten, och många gånger så kanske vi även tycker att man ser allt för starkt och allvarligt på en del gärningar och, som döms ut. Så att det här tror jag är viktigt att vi vågar prata om.
Jag kan hålla med dig, det är bra, du räddar upp mig här. Du, en återkommande följetong i den här podden, åtminstone de senaste 2-3 veckorna, har ju varit vår Dagens Juridiks sammanställning av justitierådens så kallade extra knäck. Jag trodde att den diskussionen var överspelad, men så i söndags morse så publicerade Expressen en sån här osignerad ledartext där man hänvisade till våran sammanställning, och man hänvisade även till din intervju med den för detta justitiekanslern och justitierådet Anna Skarhed, som då påstår att de här sidouppdragen är ett principiellt problem som skadar bilden av Högsta domstolen. Den här ledarskribenten, vem det nu än var, höll inte riktigt med. Jag vet inte om jag tycker att det var några superargument kanske i den texten, men låt så vara. Det här ledde till diskussioner på sociala medier som vanligt. Det twittrades till höger och vänster. Vissa tycker att det här är fullt rimligt, som sagt, att man ska ha den här typen av sidouppdrag, medan andra inte tycker det. Och vi pratade ju förra veckan om Christer Thelin, för detta domaren och för detta statssekreterarens bidrag till den här jubileumsskriften vid Svea hovrätts 400-årsjubileum, där han hade skrivit om just den här saken, och så konstaterade jag att jag kunde inte hitta den. Men du har gjort ett stort grävarbete här nu, Stefan. Du har lagt en hel vecka på att leta fram en pdf där du kan citera honom från vad han har skrivit i den.
Ja, du ska verkligen inte överdriva. Det råkar vara så att jag hade en viss på ett hörn, var med i det här 400-årsjubileumsfirandet på den tiden jag var chefredaktör i Dagens Juridik. Så jag hade faktiskt en pdf-version av den här jubileumsskriften som jag hade anförtrotts av dåvarande hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Men jag hittade det gamla mejlet, det är helt korrekt, sedan lång tid tillbaka. Och i det mejlet så fanns den här pdf-en som jag nu kunde tillgodogöra mig att läsa vad Christer Thelin skrev där. Och det var intressant, för han höll till stora delar, eller nästan hela vägen ut, med mig, eller rätt sagt han hade samma uppfattning då som jag har redovisat i alla år och även nu, nämligen att det inte borde få förekomma överhuvudtaget sidouppdrag av det här slaget för justitieråden. Och han anser att det gäller såväl skiljemannauppdrag som för den delen uppdrag som utredare åt regeringen. Och han hänvisar även i de här sammanhangen till vad som tillåts utomlands, och säger att det också skulle vara uteslutet i de flesta fallen att det skulle göras den här typen av undantag för rikets högsta domare. Och han hänvisar även till ett särskilt yttrande i den utredning som ligger till grund för det faktum att justitieråden fortfarande får ta den här typen av sidouppdrag. Det gjordes en utredning 1994, en SOU 1994:99, som leddes av Johan Hirschfeldt. Och i det sammanhanget så lyftes frågan om det här verkligen skulle vara tillåtet. Där fanns det ett särskilt yttrande från två numera före detta justitieråd, eller ett regeringsråd som det hette på den tiden, innan Högsta förvaltningsdomstolen fick sitt nuvarande namn och hette Regeringsrätten. Så det var ett justitieråd och ett regeringsråd som där i ett särskilt yttrande skrev att de såg väldigt positivt på möjligheten att vara då skiljedomare. Och detta beskriver och karaktäriserar Christer Thelin i sin artikel som ett naket egenintresse till samhällsnytta förklätt. Att man förkläder alltså ett naket egenintresse till en samhällsnytta genom att uttrycka sig på det sättet. Och att han till och med går så långt som säger att det är nästan underhållande läsning, skriver han, om man tittar på det här särskilda yttrandet. Så att Christer Thelin, utifrån vad vi utlovade förra veckan, har då haft den här uppfattningen i väldigt länge, om det nu är av vikt. Men han har ju varit med länge.
Ja, men det tycker jag kan vara, och eftersom du redogjorde nu för vad som skrevs i det här särskilda yttrandet, så är det ytterligare en aspekt. Jag kan säga att en annan kommentar som jag fick här i veckan, det var från en person som sa att justitieråden bidrar i mycket hög grad till rättsutvecklingen i affärstvister, eftersom det oftast är icke lönsamt att driva den typen av processer förbi underinstanserna i hopp om prövningstillstånd till exempel. Det är väl också ett argument och kanske kanske för ja-sidan, om vi ska prata om någon ja- och nej-sida för eller emot siduppdragen. Men sen är det faktiskt så här, och det, jag vet inte, det kanske är lite väl att sticka ut hakan, men jag undrar om det inte finns en del personer som är väldigt aktiva i den här typen av debatter ibland, som så att säga aktar sig för att vara kritiska mot justitierådens siduppdrag i hopp om att man kanske själv någon gång skulle kunna få komma i fråga för ett sånt här justitierådsuppdrag, vare sig det är högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen. Jag vet, jag får bara en känsla ibland av att det finns rätt många där ute som är intresserade av en sån här post, och det finns nog ganska många som också skulle kunna komma i fråga, och att man då kanske är lite mer försiktig i hur man uttrycker sig i den här frågan. Det är väl inte helt otänkbart.
Så kan det vara, och dessutom så är det här en känslig fråga, och
nej. Men varför? Alltså det är också så här, vi pratar om det här 3 veckor i rad. Det är ju liksom inte, alltså nu pratar vi mycket om terrorhotnivån i Sverige, så där. Det är en allvarlig och känslig fråga, och påverkanskampanjer och så här. Det här är ju inte en allvarlig och känslig fråga egentligen.
Jo, den är det, därför att väldigt tunga namn, som jag med, till exempel förutvarande justitiekanslern och justitierådet, högsta domstolen, Anna Skarhed som du själv nämnde, Christer Thelin, före detta statssekreterare och lagman i hovrätten. Vi har en lång rad tunga företrädare för rättsväsendet från justitierådsnivå till, även för den delen, politiker på hög nivå som inte tycker att det här är okej. Och så finns det då lika höga företrädare som tycker att det är okej. Och inom bara högsta domstolen så finns det olika uppfattningar kring det här på ett sätt som gör att frågan blir väldigt, väldigt känslig. Inte minst med tanke på det. Än en gång tillbaka till Christer Thelins artikel. Han pekar på det faktum att en riksrevisor som tillträdde som riksrevisor i samband med det här, den här artikeln, eller innan artikeln hade skrivits naturligtvis, att den riksrevisorn fick avträda ett utredningsuppdrag åt regeringen därför att man ansåg att det kunde inverka på riksrevisorns integritet och trovärdighet att vara både utredare åt regeringen och samtidigt sitta som riksrevisor. Och då kan man ställa sig frågan, har en riksrevisor ett högre integritetsmässigt skyddsvärde än ett justitieråd? Och om svaret på det är ja, och svaret kommer från ett justitieråd, så kan man då med fog ifrågasätta justitierådets syn på sin egen anställning som justitieråd, som rikets högsta domare. Så att jag tycker alltså att det här är en principiell fråga där pragmatismen inte får ta över, och där kampen mot de här sidouppdragen gärna, precis som jag sa i förra podden, gärna får föras med då en guldsked till justitieråden i den form att man kan dubbla 16 eller för den delen 32 justitieråds löner. Ger dem 250 000 i månaden. Det är liksom ingen big deal, men förbjud dem att överhuvudtaget kunna skapa ett utrymme för att du och jag och andra ska kunna ha den här diskussionen. Anna Skarhed, Christer Thelin, alla andra som jämna mellanrum ger sig in i den här debatten. Det är inte bra, och därför så ska det avslutas, punkt slut.
Om vi tar Expressens ledares där argument då, att liksom strypa möjligheten för sidouppdrag skulle göra det mindre attraktivt att bli justitieråd, eller mindre attraktivt att liksom bli någon annan form av högdomare inom rättsväsendet. Jag vet inte, för det första är det ju som du precis nämnde själv 32 personer av alla landets domare det handlar om, och av alla landets, vad det nu kan vara, 1000 domare eller någonting sådär, så är det väl inte fler än liksom 150 som överhuvudtaget skulle vara i närheten att komma i fråga för en sån här tjänst. Så jag vet inte hur mycket jag tror att de här sidouppdragen och möjligheten till dem påverkar liksom attraktiviteten och för domaryrket som sådant. Det håller jag nog kanske inte med om.
Dessutom så är det ett argument som jag inte tycker hör hemma i just den här kontexten. Det är ett argument som kan användas för vilka yrken som helst, poliser till exempel, säger jag, men det är rimligt att poliser får ta konkurrerande uppdrag, alltså i vilket de inte får göra, ja, för det anses, alltså, polis får inte ta uppdrag inom bevakningsbranschen eller vara dörrvakt eller någonting annat sånt där som kanske en polis i och för sig skulle vara lämplig till, lämplig för, så rent på individnivå så att säga. Så att om det skulle kunna öka attraktiviteten för att bli polis i tider som dessa när de har svårt att hitta lämpliga sökande, så kanske man skulle utvidga då utifrån Expressens resonemang och logik möjligheterna för poliser att samtidigt parallellt med sitt polisyrke ha andra typer av uppdrag. Och så
ja, med privata säkerhetsuppdrag.
Ja, som dessutom, som i fallet med justitieråden, enbart, eller till varje fall stor, kanske till och med avgörande del, bygger på att man är just polis. Det vill säga att man är just justitieråd, för annars hade man inte fått de här uppdragen, för det smäller väldigt högt. Och det är klart att i sådana här andra säkerhets- och bevakningssammanhang så är en polisman, han är ju i någon mening prövad och trovärdig i det yrket som han redan har. Så att jag gillar inte riktigt den logiken, eller jag tycker inte att den logiken håller i det här resonemanget helt enkelt. Ett argument som framförs ofta är, och det är möjligtvis ett argument som håller även om jag inte delar det, det är att justitieråden så att säga skolas i den affärsjuridiska processen genom att delta i skiljeförfaranden, med tanke på att affärsjuridiska processer allt mer sällan då hamnar i allmänna domstolar och i högsta domstolen för avgöranden. Men det senare kan vara en effekt av att vi har justitieråd som extra knäcker som skiljedomare, det vill säga att man vill gå utanför den offentliga offentlighet som en process i allmän domstol innebär och göra det här inom ramen för ett skiljeförfarande, vilket jag inte har någonting emot, men det ska inte vara justitieråd som i direkt konkurrerande verksamhet med högsta domstolen och allmänna domstolars det ämbete som man besitter där. Det är inte de som ska utföra det här, utan skickliga advokater. Jag vet massor av duktiga advokater som verkar som skiljemän som gör det här säkert väl så gott som justitieråden. Så att jag vill som du hör se ett slut på de här extra knäcken. Även när...
sen tycker jag också att det du säger där om att det finns ett argument om att de ska skola sig affärsjuridiska processer, där kan man väl tycka att blir man då ett av 32 justitieråd eller ett av 16 i högsta domstolen för den delen, så kan man väl tycka att då kanske man ska vara färdigskolad när det gäller affärsjuridiska processer. Och det är väl därför vi har den typen av sammansättning som vi har i högsta domstolen då, till exempel idag med tidigare domare och tidigare professorer på olika områden. Erik Runesson är ju advokat och så vidare. Jag menar, han kommer ju från affärssidan till exempel. Man kan ju alltid få till en sits med ett antal justitieråd där som har kompetens inom det område som krävs naturligtvis. Så det argumentet tycker jag knappt håller alls. Så tycker jag nästan att det här argumentet som gavs till mig i veckan om att skiljenämnderna och justitieråden behövs där för att, så att säga, pröva skiljeförfaranden, för att det går inte att få sådana typer av mål prövade i högre upp än i tingsrätten. Det är väl kanske det starkaste argumentet i så fall.
Ja, dessutom om det är som du säger, vilket det sannolikt är, eller rättare sagt, nu gick jag för långt. Man kanske kan säga att det åtminstone kan misstänkas vara så, eftersom justitieråden som förespråkar rätten att medverka i skiljeförfaranden, de själva påstår att det är ett bra sätt att skola sig och få insikt i affärsjuridiska processer. Så eftersom de själva säger det, så får man väl utgå ifrån att det sannolikt är så. Okej. Och det är illa. Ska man sitta som justitieråd och domare i högsta domstolen och inte ha tillräcklig kunskap och skolning i affärsjuridiska processer, ja, då kanske vi inte ska ha affärsjuridiska processer överhuvudtaget i HD. Eller också ska vi inte ha de justitieråden i HD. Det här är, alltså, det blir ju ett underkännande av sin egen kompetens på något sätt att säga på det sättet, tycker jag. Det här är ju människor som är exceptionellt väl utvalda för att få besitta de här högsta domarämbetena vi har. Och i någon mening kan ju ingen vara specialist på allt från avtalsrätt till straffrätt till vad det nu kan handla om, offentliga upphandlingar, skatterätt och så vidare. Det förstår vi att inte ens justitieråden kan vara, men med klokskap och en god allmän juridisk skolning och inte minst då processkunnighet och hur tvister och så ska slitas, så bör man ju komma långt. Annars tappar vi hela poängen med att ha ett begränsat antal justitieråd. Då kanske vi skulle utöka antalet justitieråd och inrätta särskilda avdelningar vid våra högsta domstolar som enbart ägnar sig åt vissa specifika discipliner, för att kunna säga att här har vi experter på frågor som rör fastighetsrätt, här har vi experter på frågor som rör insolvensrätt och så vidare och så vidare. Och så är det ju inte.
Så är det inte. Det får bli avslutningsorden för den här veckans podd. Nu har vi babblat på här i snart 48 minuter och du ska väl ut och fortsätta hugga ved eller någonting, så du har väl inte tid att sitta här längre. Själv ska jag fortsätta arbeta. Det är ju trots allt några veckor kvar innan sådana löneslavar som mig har möjlighet att ta semester.
Fast du är effektiv. Podden... Jag vill nog att våra lyssnare också ska få veta att du parallellt med att du sköter Dagens Juridik så här föredömligt som du gör, så deltar du även i vissa tennisturneringar och sådär. Så att du kan göra precis som justitieråden. Du kan ha två bollar i luften samtidigt.
Exakt, det kan jag. Du, podden tar ju dock inte semester. Vi fortsätter precis som vanligt. Vi kommer tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt. Fram till dess så uppmanar jag att höra av er till podden@dagensjuridik.se eller på något annat sätt ta kontakt med oss om ni vill ställa någon fråga eller komma med kritik eller ris eller ros eller vad det nu än må vara. Till dess så hoppas vi att ni har det så bra i sommarvärmen och så hörs vi om en vecka igen. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.